Hej, gott att se er. Vi är inne i en predikoserie här i Citykyrkan som vi kallar för Ge det vidare. Och frågan till den uppmaningen är ju då, vad är det vi ska ge vidare? Och under de här veckorna fram till påsk så har vi tittat på det här temat och tagit oss an det ur lite olika synvinklar. Förra veckan så hade vi en delgivningsgudstjänst här, vilket jag var väldigt uppmuntrad efter den, måste jag säga. Det var en del saker som ni sa som bar mig veckan som var. Så det tycker jag vi ska göra fler gånger faktiskt. Men idag så ska jag predika och jag tänkte tala om förlåtelse. Om att ge förlåtelsen vidare. Jag skulle egentligen vilja börja med att ta avstamp i Guds kosmiska mål. Att titta på, men det är redan lite spoilade slutet på den berättelse som Gud skriver i vår värld. Och dit han för historien mot. Nämligen att försona allt i Kristus. Den bibliska berättelsen den börjar ju med att beskriva hur Gud vid tidens början formade den här världen. Och det beskrivs som att Gud skapade världen god och att det rådde frid och djup gemenskap mellan Gud och människan och mellan människorna emellan och även med resten av skapelsen. Vi skapades för att ha en djup gemenskap och nära gemenskap med Gud och med varandra. Och vi vet ju att så är det ju inte riktigt idag. Vi lever ju i en värld där krig råder och där relationer ofta krånglar och brister och där skapelsen suckar. Och många människor känner inte Gud. Och det här skiftet förklarar Bibeln utifrån att synd och död kom in i Guds goda skapelse. Då människan valde att inte lita på Gud utan gjorde uppror mot den gräns som han gett dem. Och den här händelsen brukar vi i kyrkan kalla för syndafallet. Och dess konsekvens blev då bland annat en brustenhet i skapelsen och i alla de här relationerna som Gud har skapat människan att njuta av. Men tack och lov så slutar ju inte berättelsen där. Utan Bibelns berättelse visar på Guds mission, hans projekt att göra saker och ting rätt igen. Att motverka syndafallets konsekvenser och återställa frid i de relationer som brast. Och denna mission kan man säga är vad som driver den bibliska berättelsen framåt. Att försona och upprätta frid och helhet. Så Guds plan och mål det är att försona och upprätta relationer. Och kulmen i Guds mission, hans projekt då, att nå denna försoning, det möter vi i Jesus och det Gud gör för oss på korset. Och jag tänkte att vi ska läsa Kolosserbrevet 1:13 och framåt några verser här. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Till i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälde, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Guds mål det är att genom Jesu blod på korset stifta fred och försona allt i Kristus. Det Gud vill med den berättelse han skriver det är att upprätta och försona denna trasiga värld. Och det Jesus gjorde på korset har gjort det möjligt. Så försoning, vad är det då mer kortfattat? Ja, man kanske kan säga att försoning det är en förändring av statusen i en relation. Från fiendskap till vänskap. Från bröstenhet till helhet. Och nyckeln till att försoning ska kunna ske, det kan man säga, det är förlåtelse. Förlåtelse är att upprätta relationer. Relationer i alla riktningar egentligen. I relationen med Gud, med varandra, i äktenskap, familjer, i församlingen, i samhället. Förlåtelse är det nyckeln för att försoning ska kunna ske. Så låt oss gå in på förlåtelse. Vad är förlåtelse för någonting då? Ja, men när vi förlåter så kan man säga att det är ett beslut att släppa taget om känslor av bitterhet och hämnd gentemot en person eller grupp som har skadat oss. Oavsett egentligen om de förtjänar vår förlåtelse eller inte. Förlåtelse, det handlar inte om att glömma det som har hänt. Det handlar om att minnas det som har hänt. Minnas men välja att inte använda sin rätt att slå tillbaka. Och det ger en möjlighet för en ny start. Jag tänker att förlåtelse, det handlar egentligen inte om rättvisa. Förlåtelse är inte i grunden rättvis, utan det är nåd. Det är något vi får ta emot som en gåva, och det är något som vi uppmanas att ge vidare som en gåva. Och att förlåta, det är nog kanske den mest krävande handlingen i mänskliga relationer. Men eftersom vi lever i en värld som är brusten fortfarande, då vi alla lever och älskar ofullkomligt och bristfälligt, så är förlåtelse en möjlighet att bryta cyklar av med bitterhet och hämnd som kan uppstå i våra relationer. Där vi skadar varandra och sedan vill hämnas igen för det som någon skadar oss. Som vill hämnas igen. Ja, men ni hör, det kan lätt bli cyklar av hämnd och vedergällning. Men förlåtelse är ett sätt att sätta oss fria. Men eftersom förlåtelse faktiskt är ganska svårt, så låt oss innan vi pratar mer om hur vi faktiskt gör, hur vi förlåter, så vill jag börja med att lista några skäl och motiv till varför vi ska förlåta. Och det första motivet, varför ska vi förlåta? Jo, men därför att Gud i Jesus har förlåtit oss och upprättat relationen med honom. Var goda mot varandra och visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Det skriver Paulus i Efesierbrevet. Förlåtelse är inte rättvist. Och så tänker jag det även är med förlåtelsen som Gud erbjuder oss i Jesus Kristus. Det är en gåva som erbjuds av nåd. Inget som vi förtjänar. Förlåtelse får vi ta emot som en gåva. En gåva som inte kostar oss något att ta emot, men som kostade Gud allt. Förlåtelse är inte rättvist, men Gud som är en nådefull Gud är också en rättvis Gud. Och i den här balansen eller ekvationen, eller vad man ska kalla det, mellan nåd och rättvisa, så fick vi inte liksom betala det som vi enligt rättvisans regler borde betala för det som vi syndat eller brustit i. Utan Gud löste den här ekvationen genom att själv ta på sig priset som rättvisan kräver. Om ni hänger med på det jag säger. Det är ju ett av de fantastiska och ofattbara grejer som Jesus gör på korset. I Jesaja 53 som vi brukar läsa kring påsken så står det ju så här. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Det Jesus gjorde på korset gjorde det möjligt för oss att få förlåtelse. En förlåtelse som vi får ta emot av nåd när vi ber om det. Eller som det står i första Johannes. Att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det Jesus gjorde på korset öppnade upp möjligheten att få förlåtelse och att försonas med Gud. Vårt predikotema handlar ju om att ge vidare. Och att ge vidare handlar ju ofta om någonting man först har tagit emot. Och så är det med förlåtelsen. Erfarenheten av att bli förlåten är det som gör det möjligt för oss att i vår tur förlåta. Om Gud nu har förlåtit oss och betalat ett oerhört pris för att göra det möjligt för oss att försonas med honom, hur kan vi då inte förlåta varandra? Är logiken. Det för oss in på det andra orsaken, eller skälet till varför vi ska förlåta. Det är för att Jesus har lärt oss att vi måste förlåta. Och här kommer vi in på den text som Peter läste inledningsvis som blev en form av cliffhanger. Då. I Matteus 18. Petrus kommer och frågar Jesus, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Och Petrus drar till med en hög siffra, siffran 7, som är liksom fullkomliga talet. Han tycker att han överdriver. Men Jesus svarar, nej, inte bara 7, utan 7 gånger 77 gånger. Vilket är oerhört mycket då. Sen fortsätter Jesus sitt resonemang kring förlåtelse genom att berätta en liknelse om en tjänare som får medlidande av kungen, som efterskänker tjänarens gigantiska skuld. Men tjänaren, han reproducerar liksom inte den här nåden, utan kräver tillbaka en mycket mindre skuld som en annan medtjänare var skyldig honom. Och när kungen får höra detta blir han arg, och när han läxar upp tjänaren så säger han de här starka orden då. Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsträngarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Och så ska min himmelska fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Det här är ju väldigt tuffa ord av Jesus, måste vi säga, eller hur? Men logiken är att liksom en ödmjuk insikt och medvetenhet om att Gud redan har förlåtit oss en så stor skuld. Det gör liksom att alla förseelser andra människor gör med oss krymper i jämförelse, och därför bör vi förlåta. Hur kan vi inte förlåta varandra när Gud har förlåtit oss? Är det Jesus säger. Och Jesus säger ju liksom att vi måste förlåta. Ett annat tufft ställe gällande förlåtelse är Matteus 6, vers 14. Då säger Jesus så här. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse, ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Så förlåtelse är viktigt. Vi behöver förlåta. Och enligt Jesus så verkar förlåtelse inte vara något valbart alternativ. Men om Jesus lär oss att vi ska förlåta och uppmanar oss att vi måste förlåta, så tänker jag också att vi behöver påminna oss om att den uppmaningen kommer från en Gud som är god och som vill det bästa för oss. Och om Jesus uppmanar oss att förlåta, så kan vi lita på att förlåtelse är den bästa vägen för oss att gå, hur svårt det än är. Och det för mig in på den tredje anledningen eller skälet till att förlåta. Jo, men därför att förlåtelse det upprättar i nuet, befriar från det förflutna och hela för framtiden. Fin formulering, va? Förlåtelse är det bästa för den som förlåter. Vi förlåter andra inte bara för att Gud har förlåtit oss och att Jesus lär oss att vi måste förlåta. Vi förlåter även för vår egen skull. Att inte förlåta, det kan man säga, det fängslar oss i det förflutna, i det som har hänt. Och det låser liksom ute all potential till förändring, till en annan framtid. Någon har sagt att inte förlåta, det är som att själv ta råttgift och vänta på att råttorna ska dö. Den talande bild om förlåtelse. Att förlåta, det är ju däremot att sätta sig själv fri. När vi förlåter sätter vi fången fri och upptäcker att fången var vi själva. Det är ett sätt att släppa taget om det som har sårat oss. Det är ett sätt att läka. Och förlåtelse, det raderar ju inte det som har hänt, men det öppnar upp för en ny framtid genom att blockera det förflutna från att förgifta den här framtiden. Förlåtelse innebär att acceptera att det som har hänt inte kan förändras eller göras ogjort. Samtidigt är det att lita på Gud, att han vill och kan ge en bättre framtid. Så förlåtelse är det bästa för den som behöver förlåta. Ett fjärde skäl till varför vi ska förlåta, därför att förlåtelse öppnar upp för Jesu helande kraft. Förlåtelse är inte bara bästa vägen att bli fri och helad för den som blivit sårad. Förlåtelse kan även öppna upp för Jesu helande kraft hos den som har sårat. Jag vill ge ett lite udda exempel kanske Men för massa år nu sen så jobbade jag på ett ålderdomshem på en avdelning med folk som hade menssjukdom. Och er som känner till den sjukdomen så vet ni att ens personlighet kan ju ändras lite grann när man får den sjukdomen. Och den här tiden så var det en äldre dam som var väldigt aggressiv och kunde bli väldigt elak. Jag kände inte henne sedan tidigare, så jag har ingen aning om det var sjukdomen som gjorde det eller om det fanns tidigare i hennes liv. Men vid ett tillfälle då hon var aggressiv och elak rent utav mot mig angående något med hennes pyjamas, så sa jag ifrån, för jag var ju lite trött liksom, och sa: men förstår du inte att jag blir sårad när du säger sådär till mig? Och så lämnade jag henne och gick över på en annan avdelning för att liksom andas ut innan jag kom tillbaka igen. Och när jag kom tillbaka så sökte hon upp mig och frågade liksom: var det dig jag pratade med angående den här pyjamasen? Jag bara: ja, men det var jag. Och jag skulle vilja be om förlåtelse. Så. Och ja, men ja. Och så bad hon mig: kan inte du hjälpa mig nu att lägga mig liksom för att sova på kvällen? Och det här var då en tant som aldrig sov. Hon var vaken hela nätterna. Hörde liksom till den problematiken. Men om hon föreslog att jag skulle hjälpa henne i säng, så tar man ju den möjligheten. Så jag hjälpte henne till sängs. Och innan jag lämnade henne så tog hon min hand: men förlåter du mig? Frågade hon. Och bara: ja, men jag förlåter dig, sa jag. Och gick ut och avslutade den dagen. När jag kom tillbaka dagen efter så fick jag höra om nattpersonalen att den här tanten, hon hade sovit hela natten. Tror jag första gången det har hänt på länge. Och det var någonting, trots den här demenssjukdomen, så var det något som förändrades i våran relation från den stunden. Hon var mycket snällare mot mig helt enkelt. Det blev en annan relation. Men för mig blev det liksom någon form av bild av förlåtelsens kraft mitt i den här demenssjukdomen ändå, att det är någonting annat liksom. Det finns liksom en läkande och befriande kraft i förlåtelse som överskred den här sjukdomen på något sätt. Det är en form av mäktig kraft. Det är som att något av Guds rikes verklighet och liksom lagar bryter in och tar med sig himlen in i våran sargade tillvaro. Det finns en helande kraft i förlåtelse. Och förlåtelse kan ju då även bryta igenom och förvandla även den skyldige i det hela. Man kan säga att förlåtelse är en form av andligt kirurgiskt ingrepp, har man sagt, som kan skära av banden av skuld som binder den som har sårat och öppna upp för förvandling. Förlåtelse öppnar helt enkelt upp för Jesu helande kraft. Förlåtelse är en rätt så bra grej. Det finns flera och många goda skäl och motiv till att vi ska förlåta. Men det betyder ju inte att det är lätt. Så frågan blir: hur gör vi? Hur förlåter vi? Så låt oss prata något lite praktiskt kring hur vi förlåter. Och jag vill egentligen bara skicka med 5 tips in i det här. Och mitt första tips är att låta förlåtelse vara en process. Med den här tydliga kristna uppmaningen att vi alltid ska förlåta, så tror jag att vi ibland gör oss en björntjänst genom att tänka att vi måste förlåta direkt nu i samma stund som vi blivit sårade. Ibland så tror jag att vi kanske har en tendens att vara för snabba med att säga du är förlåten, utan att göra arbetet med att ta itu med det som sårade. En konsekvens kan bli att vi stöter över allvar som behöver processas i det hela. Men förlåtelse tänker jag som en process. En process där vi också, efter att vi kanske har tagit vårt första steg i att förlåta, att släppa taget om bitterhet, om hämnd, får komma tillbaka om och om igen och lämna Guds händer det som vi tidigare har lämnat där. Ni som har mer erfarenhet av att förlåta vet ju kanske att det släpper inte första gången man har sagt förlåt, utan man behöver lämna det igen och igen hos Gud. Förlåtelse är inte en engångshändelse oftast, utan det är snarare en inställning att vi vill leva förlåtande. Förlåtelse, det kan vara något som vi lär oss och praktiserar. Och det är okej att inte vara bäst på att förlåta från början, utan det är något som man kan se som en process där man får träna sig och lämna det hos Gud om och om igen. Så låt förlåtelse få vara en process. där du börjar där du är. Och ibland så kan faktiskt ett första steg vara att erkänna för Gud att du i dagsläget inte vill förlåta, men att du skulle vilja förlåta. Vi får börja där vi är och be den bönen. Och be Gud om kraft att ta steg att förlåta och släppa taget om oförrätten, om det som har sårat. Mitt andra tips är att sätta ord på det som gör ont. Ärkebiskop Desmond Tutu, kanske några av er känner igen, han som ledde den här sannings- och försoningskommittén i Sydafrika efter apartheid, som har sysslat mycket med försoning och förlåtelse. Han har sagt så här, ett fritt översatt citat nu från engelska. Han säger att ge känslan ett namn är det sätt vi börjar förstå hur det som har hänt har påverkat oss. Efter vi har berättat faktan kring vad som hände måste vi möta våra känslor. Vi är alla sårade på våra unika sätt, och när vi ger röst åt vår smärta börjar vi läka såren. Ett steg i förlåtelsens process är att sätta ord på vad det är som faktiskt gör ont. Att inte bara vad som hänt, utan hur känner jag kring det hela. Och alla har rätt till sina känslor i det hela. Ett tredje tips det är att lämna över hämnden till Gud. Det kanske låter brutalt så, men jag tänker att förlåtelse är en form av troshandling. Genom att förlåta någon annan så litar vi på att Gud är bättre på att skipa rättvisa än vad vi är. Genom att förlåta så släpper jag taget om min egen rätt att ge vidare, att ge igen, vill säga. Och jag lämnar det hela i Guds händer. Det är som att ge Gud i uppdrag att utarbeta rättvisa i vad som har hänt. Paulus han skriver så här i Romarbrevet 12, vers 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds fred ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Denna troshandling, att i tillit lämna hämnden i Guds händer, innebär ju också en risk. En risk att Gud kanske, och kanske troligtvis inte ofta, kommer hantera och ta itu med personen som har sårat oss på det sätt som vi skulle vilja i våra känslor. Gud har ett större perspektiv än vad vi har. Men vi kan lita på och hålla fast vid att Gud faktiskt både är nådefull och rättvis. Och ett sätt att förlåta och lämna över det här, det kan vara att lämna hämnden i Guds händer. Att be att Gud ska skipa rättvisa i det som har hänt. Att välja att förlåta och be Gud skipa rättvisa i det som har hänt. Mitt fjärde tips är att använda sig av symboliska handlingar. Symboliska handlingar som med kroppen kan symbolisera att vi släpper taget. Det kan till exempel vara att ta en sten som får symbolisera det som har sårat oss och lägga det vid korset. Som ett sätt att lämna över hämnden till Gud. Symboliska handlingar besitter liksom en mer förvandlande kraft än att bara uttala orden jag förlåter. Det kan hjälpa oss att i processen att förlåta, att släppa där. Ett annat tips med symboliska handlingar, det kan vara att skriva ett brev till personen som har sårat dig. Ett brev som du aldrig skickar. Ibland har vi inte möjlighet att prata med en person som har sårat oss. Det kan till exempel vara någon som har dött, som inte finns kvar längre. Eller så kan det bara vara en situation där det inte blir sunt eller möjligt att tala ut med personen. Och då kan ett brev skrivet till personen hjälpa oss att få säga det som vi skulle vilja säga och kanske behöver få säga om hur personens agerande har sårat oss. Sedan kan man bränna brevet om man vill. Som en symbolisk handling att släppa taget och förlåta. Det är ett tips att få säga det man behöver säga när man inte kan det. Om ni förstår vad jag menar. Ett sista tips som jag tänker, det är att inte blanda ihop förlåtelse och försoning. Guds mål är ju försoning, att upprätta brustna relationer. Men jag tänker inte förlåtelse och försoning som samma sak i det här. Att förlåta och släppa taget om hämnden för en oförrätt, det är liksom en sak. Men att försonas och återupprätta relationen till den som har sårat, det är faktiskt en annan sak, tänker jag. Förlåtelse är ju nyckeln för att försoning ska kunna ske. Men försoning är tyvärr inte alltid möjligt. Det är inte alltid sunt att återupprätta relationer där till exempel ett övergrepp har skett. Där är det inte sunt. Men det är alltid sunt att förlåta, att släppa taget om bitterhet och hämnd. Och för att försoning ska kunna ske så behövs ju en villighet från båda partner och en insikt också kanske om vad som har hänt för att arbeta med att försonas och upprätta relationen. Så blanda inte ihop förlåtelse med försoning. Försoning är det kosmiska målet, men det är inte alltid så att vi når detta mål i nuet. I vissa fall så hör det framtiden till. Men redan i nuet så får vi förlåta. Och redan nu är det möjligt ofta att försonas också. Och detta för ju liksom framtidens himmelska krafter in i nuet redan idag. Nu går jag in för avslutning här. Det finns ju mycket mer man kan säga om förlåtelse och om försoning. Men jag stannar här idag. Men jag skulle avslutningsvis vilja återkoppla till Guds kosmiska plan att försona allt i Kristus. I alla fall för mig så ger det hopp in i vår tid som präglas av krig och konflikter. En dag så kommer Gud utbreda sitt rike av en allomfattande frid och fred och helhet i tillvaron. Han kommer läka vår värld och försona allt i Kristus. Och redan nu så får vi delta i Guds plan att verka för försoning. Genom att ta emot Guds förlåtelse och ge vidare förlåtelse till andra som har sårat oss. Det är ett sätt som vi öppnar upp Guds Jesu helande kraft i för att komma in i vår splittrande tillvaro. Förlåtelse är ett sätt att delta i Guds plan om försoning. Paulus, han beskrev själv sitt uppdrag som att han stod i försoningens tjänst. Och det är ett uppdrag som jag tänker att vi som församling får bära vidare in i vår tid, som vi uppmanar att bära vidare. Så jag skulle vilja avsluta med att läsa de här verserna från Paulus, där han pratar om detta. Från andra Korintierbrevet 5, vers 18 framåt. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er och Kristi vägar, låt er försonas med Gud. Vi ber tillsammans. Ja, Gud, jag tackar dig för ditt mål, för den berättelse som du skriver, där du vill försona allt i Kristus. Tack för att du för den här historien mot det målet, Herre. Tack för att du en dag kommer att upprätta alla relationer som idag är splittrade och brustna på olika sätt, Herre. Jag tackar dig för att du i Jesus Kristus har gjort det möjligt för oss att få försonas med Gud. Tack för den förlåtelse som du erbjuder oss, Herre, och den möjlighet att få ha en nära och djup gemenskap med dig. Och tack för förlåtelsens möjlighet också i de relationer som vi har på andra sätt, Herre, där det ibland brister och ibland uppstår konflikter av olika slag där vi sårar varandra, Herre. Jag ber Gud om kraft att förlåta Gud, att släppa taget om bitterhet och hämnd och att lämna dig i dina händer. Tack för den helande kraft som verkar i förlåtelsen, Herre. Tack för den möjligheten som du erbjuder oss, den vägen att gå, Herre. Hjälp oss att välja den vägen. Ge oss kraft och styrka att förlåta när människor sårar oss. Och hjälp oss att ta emot din förlåtelse. Vi ber för fortsatta gudstjänsten nu, att du skulle fortsätta tala till oss och verka ibland oss. Amen.